afton lyssnare och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets Game of Thrones podcast där vi gör en great rewatch. Vi ser om hela serien och har kommit till säsong 3 avsnitt 9. Det ökända avsnittet The Reigns of Castamere, som man ofta felaktigt refererar till som The Red Wedding. Och det ska bli så spännande att prata om det här. Jag sitter här med Sandra Weibro och Marcus Larsson.
Ja, hurra.
Hurra, hurra.
Ja, nu blir det festligt.
Nu hörni, ja, nu snart kommer det. Ja. Själv heter jag Tove Björnlund och sitter och längtar efter att någon ska ringa vår telefonsvarare. Nu tycker jag att det var ett tag sedan. Den når man på 08 725 23 57. Hashtag oss i sociala medier eller mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se. Ja, alltså... What the fuck brukar ju vara reaktionen på det här.
Ja, verkligen. Man minns ju hur det var första gången man såg det.
Jag är speechless.
Ja, och nu att tvinga sig om det. Första gången minns jag också att det blev en stor chock. Och sen var det också första gången nästan. Det verkligen blev så att ja, men alla som hade läst böckerna visste.
Ja.
Så de var liksom väldigt smagg och ja, men det där visste ju skulle hända liksom.
Mm-hmm. Ja. Nej, men det är chockerande avsnitt. Alltså det första gången man såg det så blev man ju så här, men vad fan håller de på med? Alltså så här ska det ju inte vara. Och det är ganska bra gjort med tanke på att de Game of Thrones har gjort det till en konst att fimpa centralkaraktärer. Men det är ett av de få avsnitt jag tycker nästan bättre om serien när jag ser om det, men det här avsnittet tycker jag är bara jobbigt. Alltså jag tycker inte det är något roligt egentligen att se det, för att det är så vidrigt.
Plus att det var ju ganska mycket med överraskningskänslan också första gången man såg det.
Jo, fast det är lika otäckt på ett annat
ja,
sätt.
Ja,
nu rävar man liksom lite grann, eller jag gör det i alla fall, att det är ju liksom ingen, den här scenen The Red Wedding är ju inte så man är ju fan sjuk i huvudet om man gillar att se om den om och om igen på riktigt.
Ja, fast det är som sagt, nu när man vet vad som komma skall, då känner jag ändå att det är snyggt, alla små detaljerna med att de börjar spela The Reigns of Castamere, den Lannister-låten då lite långsamt i bakgrunden, dörrarna stängs, Catelyn börjar liksom kolla på Boltons under hans arm och bara, varför har han brynja på sig? Och sen
Sen är det den berömda döda ett foster med kniv-scenen.
Ja, och som sagt, mycket tortyr har vi sett, men... Ja.
Det är gränslöst ondskefullt. Och sen så snittas huvuden till höger och vänster.
Ja, pilbågar flyger du.
Men chocken var ju också att det börjar ju ändå rätt mysigt allting. Och det är liksom, det är
ja,
lite...
tycker du Walder Frey är mysig?
Nej, men det är ändå... Edmure Tully blir väldigt glad när han får se att han har fått en rätt het Frey.
Ja, fast Frey också här, hon är ju också typ 13 år gammal.
Exakt.
Jag tänkte just påpeka det här.
men en väldigt söt...
Ja, jag vet, men det är väldigt cyniskt liksom att han plötsligt blir glad för att hon inte är lika ful som hans andra döttrar. Det är ju väldigt... Ja.
Plus att det är ju ganska hemskt. Humoristiskt anslag också när Rob ska, eftersom det är han som då har gått förbi sitt löfte, så ska han be om ursäkt till döttrarna och inte bara till Walder Frey. Och det är ju ganska roligt när han ska sitta och räkna upp alla sina döttrar och inte kommer ihåg vad de heter. Mm. Waldina? Walder Frey?
Det är ju sådär, som många har skrivit om, det är en föraning om hur lite han bryr sig om sina döttrar och fruar. Ja. Fruar
liksom. Han är inte årets familjeman direkt.
Nej, men han är ju någon sorts förvriden version av Tywin. Alltså någon ännu mer en depraverad version av Tywin Lannister.
Ja. Och ingen ära, han är ju så sur för att alla andra ser ner på honom och, men det känns ju inte som att han riktigt fattar varför. Men han har ju noll respekt för någonting. Det är inte för att de är fula som folk inte gillar dem, utan det är ju för sånt här att de bjuder in folk till ett bröllop och har ihjäl allihopa. Ja. För det är väldigt tydligt i början där också när de serverar bröd och salt. Vilket tydligen är en grej man ska be om, för att då har man fått äta under deras tak. Så är man skyddad av så att säga lite regler för hospitality här, att du ska vara safe under my house. Mm. Så att de bryter även mot det liksom. Mm.
Men alltså reaktionerna efter det här avsnittet blir ju väldigt starka. Alltså när man läser på efteråt. Vissa kallar det här för mordporr, mordpornografi bara. Tycker ni att går de över gränsen här på Game of Thrones, eller är det motiverat?
Men alltså, grejen att man har ju sett mycket av sånt här tidigare, och det var ju även avrättningen av Ned Stark var ju väldigt plötslig och grafisk. Men det blir ju alltid liksom mer känslomässigt när man har liksom investerat lite i de här karaktärerna. Till skillnad från det är massor av folk som dör hela tiden i den här serien,
och ja, som får huvudena kapade på obehagliga sätt och pilar i ögat och liksom. Så jag vet inte om jag egentligen tycker att det är så mycket grövre än det andra. Det är mer att det är koncentrerat under en så liten tid.
Och det är flera personer som ändå är liksom de goda, the good guys.
Precis, för att i ett krigsslag så ser du ju lika mycket blod.
Ja. Jag vet inte, jag är lite kluven. Jag tycker ju att den är, det är ett briljant avsnitt och att det är faktiskt en briljant scen. Men jag kan ju också förstå att den är ju sadistisk, alltså mot tittaren. För de njuter ju verkligen av det här upplägget, hur de lägger upp det. Jag menar, det finns ju också någon scen när Rob klappar på magen på sin fru.
Ja, och hon precis säger att vi ska döpa honom till Eddard efter din pappa.
Exakt, och sen så får hon multipla knivhugg i magen liksom. Så det är ju
att det är en styggelse, det är det.
Alltså det är ju något, det är ju något gör de ju här som inte man brukar se i konventionella serier på något sätt.
Ja. Man fattar ju här att absolut ingen av de här karaktärerna sitter liksom säkert. Nej, utan precis. Vem som helst kan dö när som helst.
Ja, det var väl... även om man chockades mycket av Ned Stark-avrättningen i första säsongen avsnitt 9 där, så var det ju ändå, det var Sean Bean, alla vet att han dör. Att det liksom så här, ja, men att man, de har haft ihjäl en del, men det var ju först här som det bara sa pang liksom.
Ja, man dödade liksom en mamma och en gravid kvinna.
Ja, och en som var king in the north. Och man har ju ändå alltid tänkt att Starks var lite lätt av huvudpersonerna, och plötsligt försvann väldigt många.
Ja, men sen är det också det här, den här att The Hound och Arya är på väg dit. Alltså, de har ju byggt upp det här att man vill ju att Arya någonstans ska återförenas med sin familj. Och nu är hon ju så extremt nära. Ja. Och så inser man att, nej men nu... Då får hon helt se, för det är inte bara Red Wedding, det pågår ju en massaker utanför ja. Borgen på något sätt. Hela Starks krigshär försvinner.
Historien om familjen Stark blir verkligen en grekisk tragedi här, ja. Av stora mått.
Men de har till och med ihjäl hunden väl, eller de har till och med ihjäl vargen.
Ja, det är klart de har. De
eller
det
kanske kommer
vargen.
I nästa avsnitt.
Nej, det är det här. De dödar, det är ju när Arya får återigen stå och titta på när något som håller henne kärt blir avrättat framför hennes ögon.
Det är också en grej i den här serien. De har ihjäl mycket djur.
Ja.
Men det är ju många, men vad tycker ni om de som verkligen kallar det för mordporr då? Som tycker att det här är bara effektsökeri och att det är en slö manus-twist.
Alltså jag förstår dem, för man blir ju, första reaktionen är att man blir lite förbannad, men samtidigt så tänker jag att har de sett Game of Thrones innan? Det är ju inte som att det här är något nytt.
Nej, eller ett inslag på ett barnprogram liksom.
Att våldsnivån har alltid varit där, men ja, det är ju rätt hemskt att se liksom Caitlyns ansikte där när de skär halsen av henne. Alltså, man hade ju kunnat klippa iväg, men det var ändå, det blir ju mycket starkare sådär. Så jag fattar ändå att de gjorde det valet.
Ja, och så slutade det första avsnittet som slutar helt utan musik. Det är bara svart ruta och absolut, så de vet ju. De har ju verkligen, han som regisserade avsnittet som jag glömt namnet på, han förberedde sig i ett år för att filma det här, för att han insåg att får de inte ihop den här avsnittet, den här fanfavoriten, det blir dåligt för hela seriens fortsättning. Så han var ju rätt nervös för just Red Wedding.
Ja, The Red Wedding är ju liksom en väldigt central händelse både i liksom för George R. R. Martin och för liksom själva serien. För ja. Det var väl dels George R. R. Martin ville väl undvika att skriva den här scenen. Han hade ändå bestämt att den skulle finnas. Mm. Men han tyckte det var så jobbigt att skriva just den scenen, så han skrev den sista av alla.
Han bara, chocken, så ni menar att George R. R. Martin har svårt för att ha ihjäl sina karaktärer?
Men han hade tydligen svårt, just den Red Wedding-scenen hade han tydligen svårt för när han skrev. Alltså han skrev allting för och så skrev han efter, men han hade svårt att liksom gestalta. Han drog sig för att gestalta just det här bröllopet.
Samtidigt som det också var just den här The Red Wedding-scenen som serieskaparen av Game of Thrones, Benioff och Weiss, det var den som gjorde att de verkligen kände att men det här måste vi köpa, det här måste vi göra en serie av.
Sjuka jävlar.
Ja, exakt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Och,
så vi skyller allt knäpp på dem.
Ja.
Och sen, för det är ju verkligen så, man har ju hela tiden hejat på Stark, men här vinner ju Lannisters. Mm. Eftersom Lord Bolton, innan han snittar Robb
Stark
ordentligt, han har ju lite pilar i sig innan, men då säger han, the Lannisters sends their regards. Alltså de, han hamnar ju in att det här är, han har blivit, Robb Stark har blivit utmanövrerad av Tywin. Mm. Och vad betyder då att han säger det? För det är någon annan som säger det i ett annat avsnitt. Det är ett citat som återkommer den här säsongen.
Ja, Jaime sa ju det till Roose Bolton.
Ja, innan när han lämnade Roose Bolton, ja.
Ja, precis, när han drog med Brienne.
Ja, och det är ett snyggt sätt att visa att det är egentligen Lannister som ligger bakom allting.
Mm, ja, men då undrar man, alltså, är det det liksom formellt sett, eller vill de bara liksom vara,
ja, teorin är
suck up to.
Nu får väl någon berätta mig om jag fel. Det är väl det, man har väl undrat under den här säsongen varför Tywin sitter och, när han sitter och skriver. Han sitter och skriver en massa meddelanden ganska ofta. Och att det är möjligtvis att det är det här.
Scheming and plotting.
Ja, exakt. Men varför kostar kärlek så mycket i Game of Thrones? Vi har, det finns ju ingen som när de väljer riktig kärlek som har det direkt lätt. Alltså Tyrion, Lannister och Shae.
Det går dåligt.
Cersei och Jaime.
Det går dåligt.
Robb Stark. Det går dåligt.
Det går dåligt.
Jon och Ygritte har det inte så speciellt lätt heller.
Nej, ja, ska vi.
Alltså de är ju, en är vilding och en är kråka. Alltså de får ju inte liksom.
Det är en riktig Romeo och Julia.
och Dennis Dothraki kung där, som inte heller fick bära frukt på något sätt. Det gick ju rätt illa. Men varför tror ni att det är så? Det är ju ett tydligt tema.
Mm.
För att det är svintråkigt med Happily Ever After-berättelser. Som all bra musik föds ur olycka. Så görs även.
Ja, men det var väl så lite grann på medeltiden i adliga ätter. Man valde inte sin gemål för kärleks skull, utan för politiska.
Mm.
Av politiska anledningar.
Ja, precis, men det är lite deppig livssyn ändå, att de som väljer sin kärlek för liksom, av kärleks skull, de går liksom illa.
Ja, de blir helt enkelt avrättade av Walder Frey.
Ja.
Och dessutom så det mest förnedrande i Red Wedding scenen måste ju vara att att bli skjuten med av en armborstkille som spelar trummor i Coldplay. Du vet, Will Champion ingår ju i det där bandet. Det är en av de snubbarna som man inte känner till namnet på i Coldplay. Nej. För att man vet bara, ja, det är Chris Martins band. Mm. Men han är ju tydligen med och skickar iväg en pil eller två.
Ja, jag tycker en rolig grej
en superkul grej till med.
Exakt, vi har pratat om så många roliga grejer här. Nej, men att tydligen så är den här baserad på någon slags verklig händelse här.
Jaså?
I what?
Skotska historien 1440. The Black Dinner på Edinburgh Castle. Där det var en skotsk kung som bjöd in klanen Douglas. Och den sista rätten som kom in där var ett svart tjurhuvud som är symbolen för död. Och sen mördades alla medan en trumma spelade i bakgrunden. Så det här liksom inspirationen för The Red Wedding kommer ifrån. Så.
Ja, och vad är sens moralen av detta? Man ska inte gå på bröllop.
Nej, man ska inte tacka ja till några fester.
Definitivt inte i Game of Thrones.
Nej. Men Red Wedding, absolut. Det här finns en anledning att det här avsnittet alltid rankas som topp 10. Tycker ni att det är det?
Ja. Mm. Ja, det är så. Ja, det är kanske en av de största chocker man någonsin har sett, fått när man har liksom sett den.
Ja, alltså jag tänker mig
serie.
Förlåt för att gå tillbaka till det igen, men jag tänker att det var så här folk tänkte när de såg The Empire Strikes Back och bara, va? Är det Darth Vader som är Lukes farsa? Att det är liksom en sån boom. Ja,
spoilervarning.
Exakt.
Ja, jag håller med. I tv-serien så har man inte riktigt fått den här klumpen i magen. Det fick inte jag av Ned Starks. Även om man tyckte det var i Baylor-avsnittet, ja. I säsong 1. Att det var lite anmärkningsvärt, tyckte man ju. Men det här är ju...
Det känns som att det är aldrig never heard of.
Och sen alltså det, för det ställer man, det är så roligt att läsa såna recaps i utländsk media så här i efterhand när man ser den andra gången eller tredje gången i mitt fall den här det avsnittet. Det är ju att det är så många som de når ju eftersökt effekt på något sätt, för att det är så många som undrar, de ställer allting på ända, så var ska Game of Thrones ta vägen nu, vad är det som händer liksom, det många av de här proffstyckarna är lite ganska förvirrade efter det här avsnittet. Och i vanlig Game of Thrones anda så är ju det här inte en sista avsnittet på säsongen.
Precis.
Utan Game of Thrones når ju alltid sitt klimax i säsong, eller i avsnitt 9 om det är 10 avsnitt. Och då lär väl i nya säsongen som har 7 avsnitt som kommer till sommaren, så lär väl säsong eller avsnitt 6 vara den man ska ställa in sin TiVo-box på, eller hur fan man tittar på TV.
Ja, de har sin
egna dramaturgikurva. Ja,
ska vi lämna?
Ja, det här är ju inte enda som händer i avsnittet.
Nej, men det mesta andra
det är nästan
är ju,
bara det.
Det andra är ju pliktrapporteringen. Och till min stora glädje så finns det ingenting från King's Landing.
Nej, för första gången faktiskt.
Exakt.
Så är det inga scener från King's Landing. Men nu så känner man ju, för att man kan ju ha lite problem med det här som alla fantasy grejer lider av, att det är så mycket folk som är ute och vandrar åt olika håll och vandrar och vandrar och aldrig kommer fram någonstans. Men nu börjar ju vägarna korsas lite. Mm. Även om de surt nog då aldrig får träffa varandra.
Nej, och de speglar ju varandra.
Ja.
Alltså att Arya nästan hinner träffa sin mamma och bror. I den andra bågen här så
lyckas Bran nästan få träffa John.
Exakt. De är liksom, det är bara en vägg mellan dem.
Ja. So close. Ja, men för att vildingarna är ju söder om muren nu och de ger sig på en hästbonde som för övrigt har mössa som enda karaktär.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är så typiskt att du har den spaningen och inte jag. Ja, men han är väl en av få uppe i Norden som faktiskt har mössa.
Ja.
Ja, det är
den
bra.
Han ser inte ens så varm ut. Ja, men då jagar de ju fatt den här snubben för att villingarna vill ju ha ihjäl honom. Och då ska de på något grupptrycksaktigt sätt försöka tvinga John att hugga halsen av dem. För att säga, kom igen då, visa att du inte är någon jävla kråka.
Mm, de tycker sätta dem på prov. Och han failar, kan man säga.
Exakt.
Ja, han failar så mycket. Ja, Bran hjälper honom genom att gå in i det här fåniga han kan. Som säkert
fantasy,
jag tycker är kul att han blir lite vit om ögonen, så kutar han in i en varg. Så på sätt och vis så träffas de ju. Alltså Bran räddar ju sin bror.
Ja.
Sen så är det ju hjärtskärande och ser ju Grit.
Ja. Hon är så besviken.
Ja.
Det är en sån en ganska så här skön kontrast till för några avsnitt sedan när de stod och gosade på en fjälltopp i någon sorts så här gammaldags 50-tals Technicolor med i bakgrunden. En romantisk bild, och nu är det bara lera, gytte och skit, och så får hon stå med regn i ansiktet och se sin älskade förråda henne.
Oh.
Återigen Shakespeare, det är väldigt Romeo och Julia över det här. Oh. Vildingar och kråkor som aldrig kan i grund och botten gänga varandra.
Precis.
Utan att
för det visar
straff.
Sig att family comes first. Alltså.
Ja, men Jon Snow väljer ju fel. Han är ju som Ivanhoe i den där supersega tv-filmatiserien som sänds varje
på mellandagarna. Ja, men som väljer fel på Rebecca och Rowena.
Ja.
Vem vill ha den trista blondinen när han kan få den snygga gudinnan?
Ja, vem fan vill ha Castle Black och hans trista jävla kråkbröder istället för Ygritte? Ygritte och Villigan också som enda, de är de enda som har en någorlunda modern livssyn på makt och klass och sexualitet. Det verkar inte vara så noga i deras värld. Och så bara, nej, jag har svurit en ed. Jag var den neden fast... på. Jag ska vakta en skittråkig isvägg.
Nej, men han har ju sett vad som finns bakom väggen och han kan ju inte låta vildringarna ha sönder och krossa den här, för då kommer ju alla liksom White Walkers strömma in och bara ha ihjäl alla.
Jaha, du tänker så.
Jag tänker så, vet du. Så även om man älskar Ygritte så han ska ju liksom skydda människorna.
Nej, de borde ha stannat i grottan. Jag lovar dig.
Bada tills de får mormors hud.
Ja.
Det här är helt fel.
Ja, nu börjar också det här att Bran håller på att mindrapa Hodor.
Ja, vilket känns som ett rätt stort intrång.
Verkligen, man tycker ju synd om Hodor, stacken, som först har väldigt mycket ångest över Oskan. Och sen det här.
Ja, man tar sig in i hans medvetande. Men det här kommer ju komma till nytta flera gånger.
Bran får väl sitt uppdrag nu. Han måste väl upp till något ställe som man inte begriper. Han får väl en helt annan riktning.
Han ska förbi muren på något sätt. Leta upp... Nej, vad heter den? Korpen.
Just det, Three-Eyed Raven.
Exakt.
Ja, men det är ändå...
Och Osha
det
vill ju verkligen inte följa med, för hon vet ju också vad som döljer sig bakom muren.
Ja.
Så de blir ju ivägskickade här, Osha, Rickon och Shaggy Dog.
Precis.
Shaggy Dog. Det låter som en Scooby-Doo-karaktär. Shaggy Dog. Ja, men det avsnittet handlar om, det är ju Red Wedding och det här fruktansvärda avskedet mellan Ygritte och Jon, tycker jag. Men det händer mer grejer. Sandy, öknen ändå.
Åh gud. Ja.
Den fina,
precis.
Och Yunkai händer.
Ja, vad händer där egentligen?
De tar stan.
Exakt, Dari har en plan. Den här i den här jobbiga skådisens skepnad. Vad han hette, Ed Skrein. Med sitt långa fruktansvärda prinshår där och
sitt fåniga leende.
Exakt. De har lite svårt att lita på hans plan först, för de vet inte riktigt om han kanske bara försöker playa dem och fortfarande arbeta för Yunkai-folket.
Ja, för han var ju ganska snabb med att byta sida till Dany.
Ja, precis. Men ja, de lyckas i alla fall. Den härliga trion Greyworm, Daria och Jorah.
Det tog alltså tre personer att inta en av de äldsta städerna i söder.
Ja, men typ.
Men
ja,
tydligen så är ju Yunkai känt för att de har ju bara bed slaves.
Visserligen, men ändå.
Så att de få slavarna de hade som hade vapen, de labbar ner sina vapen.
Ja, men de är ju bra på att slåss, de här tre, absolut. Men det känns ju lite grann så här. Tre män gick in, tog en stad, kom tillbaka med en flagga, drottningen var nöjd och så går vi vidare i handlingen.
Ja, det finns en minnesvärd sak här, och det är ju Joras min när Daenerys frågar efter Dario. Han ser ju rätt förkrossad ut där. Och sen
fortsätter den här friendzoningen som började för ett tag sedan.
Det här tuppfäktandet kan ha sin start här.
Nej, jag håller på Jorah. Jorah är liksom mer så här broder Daniel, en vacker förlorare, och den här andra Dario, det är ju Robbie Williams.
Gary Barlow.
Och Gary Barlow är det liksom. Och jag menar, hallå. Ja. Vem tar man det? James Blunt kanske.
Precis. Vad har vi mer? Vi har att Sam inpå på Gilly med att han har läst en massa böcker. Det var en spännande scen.
Ja, men vad gör den scenen i det här avsnittet?
Visar att de vandrar på väg mot muren.
Ja, men den hänger ju helt. Den måste ju bli vinklippt.
Ja, för det är väl den enda lilla.
Ja, men den måste ju bara bli vinklippt för att förlänga speltiden eller någonting.
Ja, för jag förstår inte varför den inte liksom har skjutits fram till nästa avsnitt. Då de faktiskt ska liksom passera muren.
Men det är ju lite sådär, det här skriver ju författare in hela tiden, för att vi har ju spekulerat att Sam är ju egentligen George R. R. Martin. Eftersom Sams styrka, hans magiska krafter, är att han läser mycket böcker och därför liksom, ja, men det här klassiska klyschan, ordens makt är bättre än svärdet. Vad säger man?
Han kan mycket, så han kan även hitta.
Pennan
liksom
är vassare än svärdet.
Pennan är vassare än svärdet.
Kanske.
Ja. Hellre en penna än att vara tio.
Hellre en penna i skogen än nej.
Tio penisar i skogen. Nej, men skitsamma, vi kommer från ämnet här. Men ja, pennans makt är bättre än svärdet. Det är ju den gamla föreställningen som man måste visa här, antagligen.
Precis. Om man läser böcker så kan man hitta vägen.
Plus att man kan impa på brudar med, med sin bokkunskap, med sina booksmarts.
Tove, man behöver inte vara en krigare från södern som slänger huvuden framför sin drottning för att bli vald i Game of Thrones. Jag vill bara säga det.
Point taken.
Exakt.
Men alltså, man förstår ju fortfarande inte när man säger om, alltså, vad är här, det är ju väldigt tydligt att Sam kommer vara en viktig karaktär. Efter Red Wedding vet man ju inte, han kan ju bli avrättad när som helst. Men han, det måste ju finnas en anledning att han har överlevt så länge.
Jo, precis, för annars skulle de ju inte ha sparat honom när White Walkersna kom.
Nej, då skulle de ju bara chop.
Ja.
Jag menar, herregud, kan man bara, vad heter Sandy, din favorit, kan man bara lämna Hot Pie vid ett världshus, kan man ju vid det här laget bara
lämna Sandy. Fast vem vet, Hot Pie, man kanske får träffa honom igen. Han kanske bara växer och
dukar. Ja, det är nästan ett krav inför säsong 7 att Gendry och Hot Pie ska
återförenas.
Ja. Nej, men det var väl det med det.
Ja, ska vi gå över till lite snack inför säsong 7?
Nu får du
trycka in på det. Oj. Det var spoilerhajen medans Marcus ut och letar efter Ramsay Boltons tuta. Så får vi,
vi får hålla till
klara oss med spoilerhajen.
Jag har inte hunnit till Buttricks ännu,
vi pratade ju lite grann om så här, rockartister som gör cameos i Game of Thrones. Bland annat den här Coldplay-mannen som var med i under The Red Wedding och spelade den här låten och sköt ihjäl.
Ja, han sköt pilar i alla fall.
Vi har haft Snow Patrol till exempel. Vi har Sigur Rós senare på Joffreys bröllop. Mastodon som är vildingar av Monsters and Men som är teatermusiker senare i Bravos. Nu ryktas också att ett annat band är aktuella för säsong 7, nämligen Marcus favoritband Bastille.
Nej, men alltså, åh gud. Jag gillar Game of Thrones, men deras musiksmak är inte alltid det bästa. Både Bastille, jag såg dem på Bråvalla. Det är en av de mesigaste konserter jag någonsin har sett. En fullständigt poänglöst band.
Det är väl något rätt trist brittiskt slags fake indie.
Ja, fake indie-band. Det är sådana hipsterband av värsta sorten, Bastille. Alltså verkligen så här. Folk borde skämmas för att de lyssnar på Bastille. På riktigt. Deras cover av TLC's No Scrubs för oss som växte upp med TLC är ju ett hån. Ursäkta. Men de kanske går ett härligt öde till mötes när de är med i det här.
Ja, precis. Vad ska de göra?
Ja, tydligen så ska de göra cameos som vildingar i slutet av säsongen.
Inget skulle kunna slaktas.
Och det här är inget som är officiellt bekräftat, men det ska vara en rätt säker källor på att de kommer vara med lite grann. Sångaren har sagt i en intervju i Vogue också att de kommer få kolla in inspelningen av Game of Thrones snart. Det kommer bli grymt.
Ja, ja, det är underbart. Vilka underbara nyheter du kommer med. Grejen är att de ser ju inte ut som vildingar i Bastille. De ser ut som högstadieelever på Södermalm i Stockholm.
Ja. Ska vi lämna det? Ja. Marcus blir för arg.
Kommer de komma upp som vildingar fast med så här emo-glasögon och typ fila tröja?
Det skulle inte, förvåna mig. Det skulle inte förvåna mig ett dugg. Det är ett slöseri på vildingar, detta härliga norrländska folk.
Ja. Även ett litet YouTube-tips. Någon engagerad människa har klippt ihop de sista ord som alla rollfigurer som dött i Game of Thrones har sagt. Det här blir ett rätt långt klipp. På typ 9 minuter eller någonting sånt där. Men googla på last words spoken by every dead character. Där vi bland annat stackars Talisa som säger: "Don't you want to teach little Ned Stark how to ride horses?" Det blir det sista hon får säga i livet.
Jävligt.
Ja. Sen finns det ju...
Det finns rätt mycket att ta.
Ja, det finns mycket sista word. Ja, men som Ned Starks sista, som typ att ja, jag erkänner att Joffrey är den rätta...
Rättmätiga kungen.
Ja, precis. Det blir rätt deppiga sista ord.
Är det någon som har några bevingade ord? Jag kollade bara lite snabbt igenom det här och blev lite sur för att det var bara text.
Ja, jag antar att de skulle bli nedplockade av HBO direkt. Och de, vad har vi mer? Vi har även en cirkulerar en teori som kan båda lite illa för Starks. Ännu mer illa än de redan har haft det. Att originaltiteln för den sista boken, A Time for Wolves, hintar åt ett inbördeskrig bland de överlevande Stark-barnen och deras undergång. Alltså i det som kommer komma nu. Men sen har de ju ändrat titeln då till A Dream of Spring. Så det här, eventuellt kan det här domedagsscenariot vara lite överdrivet.
Alltså, jag tycker att A Time for Wolves låter väl som att nu är det dags för vargen att komma fram. Jag tyckte att det lät positivt.
Ja, jag tolkade också som det. Ja, alltså, A Time for Wolves, att nu får vi egentligen... Alltså, det har inte gått så bra för Stark i den här serien. Och man kan ju inte plåga dem i all evighet, för man vill ju inte att Lannister ska vinna. Så jag tror det är båda gott, tycker jag. De Stark vinna.
Precis,
alltså, Night kan King vi säga... ska ju vinna, tycker jag.
Obviously.
Så kan man lägga ner skiten. Men annars så håller jag på Starks.
Eller kan man säga något annat just om hur det är vargars beteende? De gör ju för sig flock och sådär. Jag tänker att de liksom hugger varandra i ryggen, för att några böcker, typ så här Feast for Crows, det, då är det ju obviously mycket död för att kråkorna ska komma och fästa på de döda kropparna.
Det är Sansa som blir drottning av järntronen. Där har vi det.
Ja,
där har
vi det. Vilken spoiler här.
Det är inte Daenerys, det är Sansa som vinner.
Men varför inte? Och många, det är ju någon slags Cersei, när hon går till den här häxan som barn, som säger att alla hennes ungar ska dö. Och så säger man, men kommer jag bli drottning? Och de bara, ja, för en kort stund, men sen kommer någon yngre och snyggare komma och ta över efter dig. Och det har man ju alltid också trott att det ska vara Daenerys, men kan lika gärna vara Sansa.
Ja, men det finns någon poetisk rättvisa i det, om du tänker liksom hur man berättar en historia. Att hela den här skiten sätts igång av Peter Baelish egentligen, Littlefinger, och när han förgiftar Jon Arryn, va? Det är väl så det hela sätts igång. Men det börjar ju verkligen gå till helvete när de hugger huvudet av Ned Stark, alltså släkten Starks ledare. Och då skulle det vara lite så här pampigt om det slutar med att det är Sansa som... Det är inte Jon Snow, det är inte Daenerys.
Nej, och det är ändå lite fated då, för att hon föds ju in. Det är ju meningen från början att hon ska gifta sig liksom och vara drottning.
Bara det inte blir den där förbannade Euron Greyjoy, danska galningen som ska komma in och förstöra allting.
Skulle vara fint om man slapp ha en kung vid sin sida.
Ja,
men det kan inte bli en kung som vinner i slutändan. Det har han ju liksom lagt upp. Då bryter han ju mot alla sina dramaturgiska trådar på något sätt. Ja, det har han ju för sig gjort förr.
Det gillar att göra.
Men det måste ju vara en trottning, herregud.
Ska vi för övrigt bara nämna att vi inte har sett Littlefinger på väldigt många avsnitt?
Det är sant.
Ja, men alltså Littlefinger är ju den mest intressanta karaktären egentligen. Men,
han ligger bakom allt.
För att,
men nu är man så här, bör man ana oråd?
Ja, men det utkristalliseras ju längre serien att det är ju aldrig uttalat att det är han som egentligen är spindeln i nätet. Det är det som är... Så när han är med, när han får de här riddarna av Vale och räddar i Battle of Bosses, när han räddar allting som någon jävla Sagan om ringen figur Så det finns ju en anledning att han är där uppe. Och nu ska han börja så här integrera mot Jon Snow antagligen.
Men så det sista vi såg av honom var väl egentligen när han åt iväg på den där båten när Sansa stod och grät i hamnen.
Ja.
När han är på väg mot Lysa Arryn.
I tredje stället.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men ja, precis. Men om vi pratar så här vad som kommer ske i sjunde, åttonde säsongen så
ja, okay.
Peter Baelish kommer väl vara. Det kommer nog säkert bli en uppgörelse mellan honom och Varys någonstans. Jag vet inte hur det ska gå till, men de två tror jag inte kommer
eventuellt
vara.
I någon tronsal framför någon tron.
De sticker ut ögonen av varandra i en tronsal. Kan det vara något sånt liksom?
Varys kastrerar Littlefinger för att
ja, men det hade inte varit...
för att slippa liksom, de eviga hånen.
Ja, nej, men det skulle vara någonting. Jag håller på Varys.
Ja.
Ja, men, då var det bara... Ja, Tove.
Sammanfattningsvis än en gång. Herregud, vilken chock. Det var så The Red eller The Rings of Castamere-avsnittet var. Och bidra med era egna teorier. Vad tänkte ni när ni såg det här? Blev ni lika chockade som vi? Maila in tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet i sociala medier eller ring oss på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.